Pass 6. Checklista för forskningsjuridik. I det här avslutande passet så ska jag repetera några viktiga punkter som kan användas som en checklista för dig i ditt arbete med att stödja forskare. En första kontrollfråga är om forskningsprojektet rör personuppgifter eller inte. Om svaret är ja på den frågan, då behöver man fundera på några extra saker som jag tar upp strax. I bedömningen av om forskningsprojektet rör personuppgifter så är det viktigt att kontrollera att forskaren är medveten om att även kodade eller pseudonymiserade personuppgifter är att betrakta som personuppgifter, även om kodlistan förvaras vid en annan verksamhet. Det är först om kodlistan är förstörd och det verkligen inte går att bakvägs identifiera individer som uppgifterna upphör att vara personuppgifter. Om forskningen rör personuppgifter i någon form så är det viktigt att redan från början identifiera vem eller vilka som är personuppgiftsansvariga för personuppgiftsbehandlingen. Det kan också vara bra att redan från början bedöma om något personuppgiftsbiträde ska användas. Och det är framförallt viktigt att klargöra när det är flera parter som är inblandade i ett forskningsprojekt. Och om du är osäker så ska du kontakta lärosätets jurist för hjälp med bedömningen. Det är viktigt att forskningsprojektet beaktar de grundläggande principerna vid insamlingen och behandlingen av personuppgifterna. Det innebär till exempel att uppgifterna bara får samlas in för särskilda, uttryckligt angivna och berättigade ändamål. Och att inte mer uppgifter än nödvändigt samlas in. Rör personuppgiftsbehandlingen en särskilt riskfylld behandling kan en konsekvensbedömning göras. Varje forskningsprojekt behöver fastställa vilken rättslig grund som personuppgiftsbehandlingen sker med stöd av. Den rättsliga grunden vid lärosäten är normalt allmänt intresse. Gäller det känsliga personuppgifter så ska behandlingen vara nödvändig för forskningsändamål och omfattas av ett etiktillstånd från Etikprövningsmyndigheten. Särskilda och lämpliga åtgärder ska vidtas. Det är viktigt att klargöra vilken information forskningspersonerna ska få om personuppgiftsbehandlingen som kommer att ske med anledningen av forskningen. Man kan säga att det finns ett dubbelt informationskrav. Dels utifrån etikprövningslagens krav på informerat samtycke och dels utifrån dataskyddsförordningens krav på information om personuppgiftsbehandlingen. Du kan läsa mer om etikprövningslagens informationskrav på Etikprövningsmyndighetens hemsida. Gällande informationskravet på dataskyddsförordningens regelverk finns mer att läsa på Integritetsmyndighetens hemsida. Det är viktigt att komma ihåg att sekretessen i de allra flesta fall endast sträcker sig till myndighetens gräns. Någon form av bedömning av sekretess är viktig att göra när man vet att data som kan omfattas av sekretess ska lämnas till en annan myndighet eller en annan part. Kontakta lärosätets jurist för hjälp vid sekretessfrågor. Och kommer forskningsdata att lämna myndigheten eller hämtas in från en annan myndighet? Ja, det är inte ovanligt att forskare vill använda olika källor och hämta in till exempel registerdata från SCB eller Socialstyrelsen och arbeta med tillsammans med sin egen inhämtade data. Här får det till exempel betydelse att man anger rätt rättslig grund till de registerförande myndigheterna. Dessa myndigheter gör, ja, precis som ett lärosäte ska göra, en sekretessprövning innan de lämnar ut sina data och kan neka ett utlämnande om de bedömer att den som begärt ut data inte har en adekvat rättslig grund enligt dataskyddsförordningen. Det finns nämligen en sekretessbestämmelse som kopplar just till dataskyddsförordningen. Det är viktigt att den verksamhet som behandlar uppgifterna och samlar in data också är den forskningshuvudman som anges i etikansökan. Det är inte ovanligt att en verksamhet ansöker om tillstånd för projekt som ska genomföras i samarbete med andra verksamheter. Typexemplet här är ett universitet som tillsammans med universitetssjukhus ska genomföra ett forskningsprojekt. Båda verksamheterna måste då anges i ansökan som forskningshuvudmän. I annat fall riskerar den verksamhet som inte anges i ansökan att bedriva forskningen utan tillstånd. Och det får också betydelse för om personuppgiftsbehandlingen gäller känsliga uppgifter. För utan tillstånd från etikprövningsmyndigheten är behandlingen inte tillåten i den verksamhet som inte står med på etikansökan. Och det är också viktigt att redan från början klargöra vilken myndighet som är arkivansvarig för projektets insamling av data. Så, det här var några nedslag i genomgången som ni kan tänka lite extra på i arbetet med att stödja forskare. Behovet av utredning varierar förstås från fall till fall och vissa projekt är mer komplicerade än andra. Det här var även den sista presentationen i BAS online och jag hoppas du tycker att det har varit givande och att du har fått med dig lite nya kunskaper. Nu tackar vi för oss. Har du några frågor som gäller sånt som inte togs upp i kursen eller stöter du på något som du funderar över så är du välkommen att höra av dig till oss på SND. Lycka till!